Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkomna till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove Daniela. Vi har haft ett litet uppehåll nu, men nu är vi tillbaka igen och det ska bli jättekul att spela in massa. Jag är Daniela, vi sitter här med Tove såklart.
Ja, hej hej.
Fredrik är här, vår studioman. Mm-hmm. Och vår gäst idag är Olle T. Selton. Hej Olle.
Hej, hallå.
Kul att du kunde komma.
Väldigt, väldigt roligt.
Ja, vi är superglada att du är här. Olle, för de som inte vet, är ju inte bara en fantastisk kock. Han är kokboksförfattare och driver krogen Babette, som är en av mina favoritkrogar.
Mm. Och en av mina också.
Ja, och en av Tobis också faktiskt.
Jag har bott på Roslagsgatan i många år precis där, så att jag har varit några gånger. Fantastiskt.
Mm. Så att vi är alla fans.
Vi är så här klubbar för inbördes beundran här idag. Slicka in ställe liksom. Man
kan... Jag tycker så här slicka in ställe. Ja, men det är en slinka in ställe.
Vilket som.
Precis. Och vi har ingen vin idag, men Olle tog med sig... Pastej de nata från Petrus, så vi är väldigt glada att vi sitter här och äter något gott.
Ja, men brukar det vara vin?
Ja, men vi brukar vin, men det ligger ju på mig, så jag måste faktiskt...
Under den här omgången har liksom bollen slängts över till...
Ja, till mig, och ju helt missat det, så att det blir ingen vin idag, tyvärr. Jag ber om ursäkt.
Fast jag måste säga att pastej de nata är minst lika gott som
vin. Fast man blir inte lika full.
Nej.
Det är jättetråkigt. Vi tänkte prata med Olle eftersom... det är jättemycket galor och sånt som händer just nu. Det är lister och det är tävlingar och det är snart dags för Guide Michelin den 22 februari. Bocuse d'Or har precis varit, Årets kock har precis varit och det är Guldrakegala-dags.
Ja.
Och massa andra saker som händer hela tiden. Och Olle, du är ju ganska frispråkig när det kommer till sådana saker, och ditt inlägg senast på Facebook om Årets kock tyckte jag var ganska sakligt och bra. Det var ju säkert inte alla som tyckte det, men det var ju väldigt... kul att läsa.
Jag har faktiskt inte läst det.
Som du brukar vara på Facebook.
Ja, men precis. Det är ju ett öppet forum, så att folk får ju tycka vad de vill. Och det är ju bra att skapa debatt. Men alltså, viktigheten med såna här galor, jag vet liksom inte riktigt.
Men jag måste jag bara fråga eftersom jag har läst inlägget. Ja, vad men det står det i inlägget?
Nej, det handlade väl lite om att det är så himla många människor som försöker driva Sverige framåt som en matdestination och driva gastronomin framåt. Och så lägger så himla mycket tid och lägger upp så mycket bilder och de är på den här Årets kock. Och sen så, men vad ger det egentligen? Om ni slutar ge dem så mycket uppmärksamhet, så kanske vi slutar bry oss om Arla och Spendrups och norsk fisk.
Ja, och poängen med det är ju faktiskt, som du säger, att, eller för mig, jag ska inte prata för alla, men för mig så är det så här, det bidrar ingenting till den branschen som jag älskar. Det ger mig noll. Och jag har ändå jobbat i den här branschen ganska länge. Jag vill inte gå på Årets kock. Jag vill liksom inte... Alltså det här tar ju inte bort från de som tävlar. För de är ju jätteduktiga. Och de gör ju sin grej. Och det får ju stå för dem. Men som branschförändrare så är det ju noll och intet, anser jag.
Men tycker ni då att det här... För jag sitter ju... Jag är ju som journalist eller chefredaktör. Så min uppgift är ju ändå lite att hålla koll på vad som händer i branschen, och jag rapporterar och då blir ju Årets kock och tävlingarna blir ju ändå aktuella, för det är ju en viktig del av det som händer i Matsverige. Men vad är det som ni känner är irrelevant. Är det för att den är förlegad eller för när den väl kom, när den väl liksom introducerades, så var det väl ändå en bra grej för branschen eller?
Ja, ja det var ju, jag vet inte, det var väl på 80-talet tror jag.
Jag tror också det.
Tidigt 80-tal. Så jag menar, och då, det fanns säkert en plats för det då, och det tror jag verkligen. Men jag absolut, jag tycker det är förlegat. Jag tycker att det är samma människor varje år och vad man nu ska vara sån när du ändå sitter här att den får så mycket uppmärksamhet, det är ju att journalisterna åker dit och drar upp det till någon jättegrej som jag vet inte riktigt vad det är. Jag skrev också det i det här inlägget. Jag vet inte riktigt, vad är årets kock? För det är ju inte ett kock-SM med Sveriges bästa kockar, men det är inte underhållning. Utan för mig är det är ett skyltfönster för de stora företagen att visa upp sina grejer. Mm. Och sen är det lite kockar som tävlar om företag. Alltså, det känns som att kockarna är där för företagets skull, inte tvärtom.
Och det känns ju som publiken som går också. Jag är väldigt främmande inför hela det forumet på något sätt. Och sen så kan man ju prata om, ja, men hur många kvinnor sitter i juryn och hur många kvinnor tävlar och hur många kvinnor går. Det är ju en helt annan debatt. Men nej, jag vet inte. Jag är väldigt svårt att förlika mig med hela årets kockfenomenet faktiskt. Då kan jag se Bocuse d'Or som en helt annan tävling. För där så blir i alla fall något fönster på Sverige på något sätt i världen. Alltså det blir ju en händelse som är ändå världsomfattande, vilket gör ju att det blir intressant på ett annat sätt.
Det med Bocuse d'Or är ju att alltså, det finns ju, det trycks in enorma pengar.
Mm, det är
i svensk, i Sverige och
ja,
garanterat i USA och jag vet inte så.
Ja, Norge ska
Norge
vi inte prata
och Danmark
om.
Också, men om tar England då som har bättre restauranger överlag än vad Sverige har, skulle jag säga. Där tycks det inte ens, de har inte alls samma möjligheter. Och så är det ju, om man nu ska, det så är det ju alla idrotter. Det är klart att gambianska fotbollslandslaget kanske inte får lika mycket pengar som det brasilianska eller franska eller italienska. Mm. Men jag tycker ändå liksom att man tävlar inte riktigt på samma premisser. Det är inte de bästa kockarna i världen, utan men det är en annan. Jag tycker, man kan säga, jag tycker att det har liksom inte med att vara kock eller restaurangkock att göra. Det är två helt skilda. Mm. Det är som att spela fotboll och spela ishockey.
Ja, för att sanningen är ju, det är väldigt svårt att göra både och. Att man driver en restaurang och tävlar i Bocuse d'Or samtidigt, samma år. Det är ju stort sett omöjligt, för man måste ju lägga så mycket tid på en eller annat.
Precis.
Och sen är det också så här, vad händer efter Bocuse d'Or? Jag menar, vi har ju haft en vinnare i Sverige än så länge, och det har också blivit kanske Sveriges mest framgångsrika kock.
Verkligen.
Men då kanske inte det beror på att han har vunnit Bocuse d'Or. Det kanske beror på att Mattias Dahlgren är en väldigt duktig kock.
Precis.
Men man kan ju också se lite som, det är många årets kockare som faktiskt, om man nu går till årets kock, som faktiskt öppnar krog sen.
Absolut. Men det kanske man hade gjort ändå.
Ja, det.
Nej, jag tror man får ett skyltfönster. Sen är det väldigt, väldigt, väldigt mycket upp till var och en vad man gör av att vinna årets kock. Jag kan säga så här, jag känner ju några som har vunnit. Filip Fastén på Agrikultur har ju vunnit. Och jag är så jäkla imponerad hur mycket han sög ut av sin årets kockvinst.
Mm. Mm.
För alltså, jag kan inte nämna en enda årets kockvinnare förutom Filip Fastén. Och där var inne jag kände honom. Men han lyckades verkligen suga ut. Jag tror inte någon annan kommer kunna göra något bra och tjäna några pengar på det för 10 år framöver. För jag tror han tog allt. Tog rent spelplanen. Och det var extremt ambitiöst och sjukt imponerande av honom. Att kunna utnyttja det till fullo. Liksom.
Ja, så det finns ju positiva sidor med det också.
Men någonstans måste det ändå vara så. Det finns ju ganska många kockar som vill tävla. Som tycker det är roligt att
absolut
tävla. Och de måste ha en arena också då.
Jo, men det är ju, för jag gillar ju också att tävla. Men jag skulle inte ställa mig att tävla i mat. Men det som jag ser som största problemet igen. Det är ju att det, som Olle säger, det läggs ner så oerhörda pengar på det här. Pengar som vi faktiskt behöver till andra saker. Till att driva skolorna. Och kanske se till så att vi kan lägga pengar så att restaurangeleverna kan få göra andra saker för att höja utbildningen och se till så att vi, lärarna får kanske göra andra saker. Alltså vi måste ju skjutsa in energi underifrån. De här kockarna, de har ju redan liksom massa saker. Vi behöver ju fokusera pengarna på andra grejer.
Nej, jag tycker, jag har sagt i många år, jag tycker att jag tycker inte man ska tävla i mat. Jag förstår att vissa tycker det är roligt. Men nu börjar det också bli, nu är det ju ganska inte etablerade, men några stycken som har varit med, och han som var nu har varit med i 4 finaler. Så det var jätteskojigt att han vann. Jag tar ingenting från honom, men det börjar ju också bli lite så här, men vi kanske ska sätta en 22-årsgräns liksom.
Mm.
Eller en 25-årsgräns, så att det inte är köksmästare som är med och det, utan det är vanliga, inte köksmästare, inga souschefer, utan vanliga kockar som är med och tävlar för att de ska få lite utrymme. För köksmästare är lite upp till var och en, tycker jag, att få att göra det bästa av situationen och driva en bra restaurang och driva ett bra kök. Inte behöva tävla och lägga fokus på få fel saker uppenbarligen. Mm. Det tar ju ganska mycket tid.
Mm.
Mm. Nej, men jag tycker också att det är en bra idé, för att någonting måste jag kan hålla med om. Jag tycker att det kan vara spännande med årets kock, och det är också ett sätt att nå ut till de som kanske inte är jätteinne i branschen heller, för den får ju ändå en hel del uppmärksamhet i tv och sådär. Men samtidigt så tycker jag att nu är jag ju också...
Fast alla som tävlar är ju i branschen.
Ja, men jag menar utanför branschen. Ja. Alltså, förlåt. Men jag kan samtidigt tycka att det behövs en förändring. Det tycker jag absolut. Jag har ändå varit på några.
Men jag tycker också att det visar en sida av branschen som är så, alltså representerar 1%.
Ja.
Och det är ju det som är katastrof. Det är ju som, det är som här kocktävlingar på tv liksom.
Ja, fast kocktävlingarna på tv. Alltså kocktävlingar, om man tar Gordon Ramsays program, så tycker jag att de ger ändå en bättre bild av hur restaurangbranschen fungerar.
Ja, nu tänkte inte jag på Gordon Ramsay, jag tänkte på kanske andra som var mindre.
Gordon Ramsays program handlar ju om att bygga en kock.
Tävlar kanske, och bli kockar. Jag vet inte.
Ja. Jag tycker det är underhållning. Det är för att det är skoj. Alltså,
ja.
Det är ingen som tror att de som vinner där är Sveriges bästa. Alltså, ja, kanske.
50% av Sveriges befolkning tror det.
Tror det, alla tror det, att
Tina var bäst.
Ja. Jag följer ju då årets mästerkockarna. Mm.
Ja,
det
gör
jag. Mm, jo, men det gör jag.
Men kockarnas kamp, det är Skåne.
Ja.
Mm. Det tycker jag är genialiskt.
Ja, jag tycker också det är jättebra.
För det är ju ett skojprogram. Det är ju underhållning.
Det är underhållning, men det är också riktiga kockar som inte tävlar. Och, alltså det är på något sätt...
Är precis. Bäst på lagom mat och den som är snabbast. Ja. Och det jag tycker, jag vet inte, det kanske är hur vissa hjärnor fungerar. Men jag tycker att... Är du snabbast, då vinner du.
Ja, men jag håller
hoppar
helt
du högst, så är det bäst.
Ja, jag håller helt med på det faktiskt. Jag tycker också att kockarnas kamp har varit riktigt, riktigt roligt att titta på.
Ja, där måste jag ju säga.
Också
att jag tyckte inte att det var bra i början faktiskt.
De första.
Nej, för jag tyckte det var alldeles för fokuserat på kraft och styrka. Men jag tyckte det senaste omgången de gjorde, det var det mycket mer fokusering på till exempel vilken typ av fisk är det här. Och så, alltså det tycker jag var lite mer, jag tyckte att det var bättre. Så senaste omgången tycker jag var ganska kul faktiskt.
Du gillar ju också mästerkockarna. Så att...
Ja, men den tittar jag mest på därför att Micha Willing är med. Så.
Jag
gillar henne jättemycket.
Hon är fantastiskt bra. Håller ju hela det programmet.
Ja, det
men då
jag
har jag faktiskt en tanke som jag tänkte på. För att jag kollade faktiskt på ett avsnitt av Mästerkocken. Heter det Mästerkocken?
Nej, jag heter Mästerkock.
Sveriges Mästerkock.
Det där var härligt. Vi tänkte måste bjuda in dig här lite på
också. Häromdagen. Och jag bara för att flika av från vårt ämne, så jag en fråga. För då fick de en hel kalkon som de skulle tillaga. Eller de skulle tillaga en bit av kalkonen. Mm. Det var ju säkert 10 kilo kalkon. Och då, du vet, då var det någon som styckar ner den här kalkonen fint, och någon annan gör det ju förfärligt, och du vet, det slängs massa, det skärs bort massa kött, och sen så bara slängs hela den här kalkonen bort, för de har tagit bort 500 gram kalkonbröst. Jag vill veta, och det kanske är någon som vet, och då kan de e-maila in, eller jag kan fråga Micha också, vad görs med all den här maten som blir över?
Jag funderade faktiskt bara, också eller? Lite på, men jag tänkte, de måste ju tagit det tillvara. Mm. De måste ju äta någonting också, de måste ju ha gjort någon personalmat av det där eller någonting.
Men bara fick den vara så en kalkon?
Yeah. Det var ingen jättekalkon.
Mycket mat.
Nästan alla skor ska ut liksom filén då.
10 kilo kalkon.
Mm.
Och de skar ut 500 gram av den. Jag undrar bara, det här är ju ingen kritik. Jag vill bara veta, vad görs med all mat som blir över från de här matprogrammen? Om någon vet det får de gärna mejla till oss. kontakt@tovedaniela.com. Eller ringa mig.
Vad tycker du om matprogrammen, Fredrik? Tittar du på det eller?
Ja, lite grann gör jag det. Alltså det är ju kul underhållning. Men jag ser väl inte det som samma sak som någon high-end representation av kockyrket. Det är sport liksom.
Det är för att du är smart.
Men kanske lär dig någonting.
Sen tycker jag ju att Sveriges mästerkock och USAs mästerkock är, går inte att jämföra.
Australien. Bäst.
Magiskt.
Ja, de är ju, alltså där,
men vissa domarna är ju fantastiska.
På riktigt liksom. Ja.
Så, det är ingen ploj liksom.
Nej, men det är ju som att titta på Trigon och 90-talet liksom. Man kan ju inte sluta titta.
Nej, men man följer en karaktär och man vill att den ska vinna. Det kunde lika gärna vara krocket. Men det är ju kul med se vad de kan hitta på med sin mat. I och med att jag tycker om att laga mat själv fast inte är så utvecklad, så är det relaterbart.
Plus att de har så himla roliga gäster. Alltså de tar in riktiga kock.
Precis.
Alltså, kändiskock.
Ja,
faktiskt.
Marco P. White är ju där.
Var har han varit med?
Australien flera gånger.
Det måste jag kolla på.
Jaha, sitter han
nere då? Väldigt skojig, hacka lök och dryg.
Är han lika dryg fortfarande?
Ja, kanske lite drygare. Men han har inte riktigt lika mycket nu att så här, backa det med.
Vad är dryg för?
Han har liksom ingenting. Han så här, men jag har någon pizzeria. Och...
Ja, han lever på sitt rykte fortfarande.
Vilket är helt otroligt. Han lever på sin bok.
Ja.
White Heat.
Precis.
Jättefin kokbok.
Men, som jag faktiskt har hemma också.
Super, jättefin, jättedålig, men jättefin.
Ja, men dålig och fin.
Ja, men precis. Den är rolig och den var banbrytande. Och det var en häftig, häftig bok. Men...
Men för att återgå till det här, för att nu, årets kock är ju en sak, men nu är det ju också, det finns ju någon sorts, det går ju någon sorts inflation i listor och galor just nu. Som också, Sverige är ju inget stort land, och det kommer ju tänka så här, hur många listor och galor klarar man av att ha? Och...
Mm. Det har vi på väldigt kort tid, vi har ju White Guide, vi har... Michelin släpper Kina och så har vi ju 50 best-listan. Allt inom loppet av... Ja, i princip en månad
drygt. Det är lite koncentrerat kan man tycka.
Men nu säger du, är det någon skillnad mellan listor?
I bara Sverige så finns det ju, jag menar det är White Guide, restaurangvärlden. Restauranggalan har väl typ två olika... kategorier.
Sen är det ju Stockholmscentrerade, Guldraken. Precis. Och
Metro har gjort den nu. Livets Goda gör en lista. Alltså det är ju,
Skåne
alltså,
har ju en egen
Är man inte
lista,
på
faktiskt.
En lista, då kommer man ju garanterat hamna på den andra listan. Så att
och sen
man kan ju
White Guy Nordic.
Precis. Sen, alltså, man kan ju alltid fira något, känns det som restaurang. Så man, yes, jag hamnar på den listan.
Men ja, men framförallt i januari och februari.
Ja.
Men tycker ni att det är skillnad på som årets kock, det är en tävling, men lista, är det någonting annat, känner ni?
Ja, absolut, eller, det tycker jag.
Är det mer positivt för er? Eller?
Nej, det vet jag inte om.
Annorlunda, men jag vet inte. Jag tycker...
Jag tycker att det har blivit för mycket.
Ja.
Men varför har det blivit så här då?
För att alla, jag tror att alla vill ha en chans att göra någonting, och sen handlar det väl om sponsorer också. Och
jag tror det handlar om pengar.
Jag tror också det handlar mycket om pengar.
Ett behov av att visa upp saker. Jag menar, att bekräfta och bekräftas är ju väldigt viktigt, tror jag.
Precis, och sen tycker jag i Sverige att det är väldigt mycket att man vågar tycka om något för att någon har bekräftat det innan.
Precis.
Istället för att fatta sin egen uppfattning.
Verkligen.
Men Babette, är Babette på några listor?
Nej, jag tror inte det. Inte vad jag har sett. Jag har kollat igenom några stycken, men jag tror inte vi är. Alltså vi är ju med i White Guide.
Yeah.
Säger jag som att det är en självklarhet. Men inte alls en självklarhet.
Men Babette är ändå en restaurang.
Pizzalista kanske ni har varit på.
Är fullt hela tiden. Det är en väldigt populär restaurang.
Ja.
Så om man ser på restauranger runt om i Stockholm. Det finns ju inte många i den kalibern som har sån extrem gästtillströmning. Då tycker jag, objektivt. Alltså utan något, för att jag tycker om Babette, men objektivt att det är konstigt att Babette inte hamnar på någon lista.
Men jag tror att ni har varit på någon slags lista över bästa pizza, pizzeri.
Nej, men det var någon pizzalista nyligen, då var vi inte med.
Nej, det var
det. Det var kanske en napolitansk pizzalista, och det ställer jag mig extremt väldigt för det.
Men varför tror du att det är för, varför tror du det kan bli så då? Det är för ni är svåra att kategorisera kanske, eller?
Så inte vi, ja, kanske lite. Vi är ju lite... Mm. Jag tycker ju Babette är ju en fantastisk restaurang. En underbar restaurang.
Guldraken, mellanklass liksom. Hade ju varit, tycker jag.
Ja, jag tror inte man vet var man ska placera oss. Dels tror jag det. Men jag, för att vi har ju gäster som går in och äter en pizza och dricker en stöl liksom.
Mm. Det är perfekt.
Och det är ju låg prisklass. Men sen har vi ju folk som går in och tre man som går därifrån och dricker vin och så går man och får med en nota på 14 000 och det är ju hög prisklass. Vi ligger ju liksom någonstans där. Vi borde ju det medelklass rimligtvis.
Jo, men om man ändå kollar på era meny så är det ju medel. Alltså priserna prismässigt, ja, så är det ju medel.
Ja, absolut. Nej, jag vet inte. Jag tror att, sen tror jag att de som sitter och bestämmer det här att
det är personligt. De hatar
det. Nej, ja. Mig. Jag är väldigt viktig i deras liv. Ja. Tycker jag är riktigt större. Nej, men jag tror vi kanske är så att vi är lite kaxiga. Vi klappar kanske inte alltid med hårs. Men framförallt så tror jag inte vi är det. Där är det gubbar eller högen. Det är inte deras typ av restaurang.
Nej.
Jag kommer ihåg det var någon av dem som var här och de var så här, man fick tränga sig fram till bordet. Och bara, nej, trist att du gick till en restaurang där det var mycket folk som var populär. Och det skrev man i recensionen att det var dåligt, det var negativt, att det var trångt och det var hög ljudvolym. Och då har du kanske gått till den här restaurangen med fel tanke, fel fokus.
Men om man då skulle beskriva maten på Babette, hur skulle du vilja skriva den?
Jag tycker det är väldigt, väldigt svårt att beskriva, för att det är lite vad som faller mig in. Jag jobbar liksom inte riktigt. Jag har nog en ganska speciell för Sverige i alla fall, för jag har ju snott allting.
Ja, men det är ju lite Sune Café. Alltså, jag får lite Café, den
det
känslan.
Det är lite London känns, ja. Alltså det är lite, men det är ju väldigt stort. Kalifornien kom in där, det är lite stort Italien, medelhavstema kan man väl säga. Men jag gillar ju inte att sätta gränser liksom, så nu har vi kan köra någonting som är lite indiskt på. Alltså,
ja.
Jag jobbar...
Ja, men det känns, vi pratade faktiskt om det, din kärlek för Kalifornien. Jag tycker att den lyser igenom i maten.
Ja, det tycker jag också. Nej, men det
hoppas jag, för det tycker jag...
Väldigt mycket, och det påminner mig väldigt mycket när jag äter i San Francisco. Mm. Och,
det är nästan lite så, när man är i San Francisco kan man nästan se det där med din skateboard och sådär. Det är lite...
Ja. Jag åkte inte så mycket skate, vad jag ångrar.
Men det känns lite som väldigt mycket San Francisco.
Ja.
Nej, men jag tror San Francisco har en väldigt... Hela Kalifornien ska vi säga, en väldigt, väldigt sund matlagningsfilosofi som tilltalar mig. Det är ju... Kan stjärnkaka i USA prata skit här, men hit och dit. Men Alice Waters har ju gjort så otroligt mycket för amerikansk matlagning och världsmatlagning skulle jag säga. Men framförallt i USA, för hon öppnades upp på 60-talet och lagar ungefär samma mat idag. Inte hon, utan hon har aldrig lagat så mycket mat. Hennes filosofi och alla riktigt framgångsrika, eller inte alla, men många väldigt, väldigt framgångsrika, har jobbat på Japanese vid något ett eller annat tillfälle. Och de flesta av mina favoritrestauranger har jobbat där.
Mm.
Om man så kollar på London och så. Men så jag är väldigt glad att det syns, för att det är... Jag var ju där ett halvår och det var ett väldigt, väldigt viktigt
professionellt. Hur formade dig liksom?
Ja, jag hade ju blivit formad i London i 5 år. Mm. Men jag behövde en annan input liksom. Mm. En annan en source. Så att, och då, Kalifornien var naturligt. Det var väldigt, väldigt viktigt.
Men det kanske det också som gör Babette så här ett ställe, eller att det är liksom inte nynordiskt någonstans. Och det är ju en ganska skönt avbrott tycker jag, för att trenden har ju varit nynordisk så himla länge. Och till man inte ens vet... För mig så begreppet nynordiskt är ju väldigt konstigt, för att nynordiskt för mig, det innebär ju en influens av andra kulturer, för det är ju så Norden ser ut idag. Men nynordiskt har ju inte betytt det, utan det har ju betytt att vi har gått tillbaka till något bara nordiskt. Så att det, man kan ju se det på olika sätt, men jag tycker att det är väldigt uppfriskande i alla fall att äta sån mat.
Men jag skulle tänka lite grann på vad som också kännetecknar dig. Du har ju mycket tankar kring de råvarorna du använder.
Ja. Jag använder ju lite... Jag använder ju inte så många nynordiska matvaror. Jag är inte så bra på att gå ut och plocka saker i skogen. Jag tycker det är tråkigt.
Men du tänker ändå, det här, jag vill ha de här typen av mandlarna, jag vill ha de här.
Jag har en jättebra kontakt med grönsakshallen David som hjälper mig extremt mycket. Så att jag skickar med till dem mitt i natten och så säger att jag kollar det imorgon och så kommer han in 3 dagar senare. Så bara, men vi importerar det här från... där de är jättedyra, men du kan få köpa dem till inköpspris för att han är intresserad av det.
David gynnar, är bäst.
David är bäst och det gynnar Sunna i längden.
Precis. Han har ju alltid gjort likadant för oss också. När vi gjort pop-ups.
Precis. Och han är jättehjälpsam och igår mässade han, har hittat sea kale, havskål, såna vita. Jag har inte sett dem sen jag jobbade i London. Jätteovanliga. Han bara, men jag har 1 kilo. Det finns 1 kilo i hela Sverige. Vill du ha det? Och då sa jag att, 500 kronor. Då får jag gå bort till någon annan. Men jag tar dem. Jag kunde inte stå ut med att någon annan skulle få dem. Och det var värt det.
Så du är också lite tävlingsinriktad?
Lite.
Ja.
Lite. Kanske.
Fast inte med att tävla, men tävla med vem som har bäst saker.
Ja, kanske.
Det är okej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu är det snart dags för Guide Michelin. Och jag har ju mina åsikter om listor och sådana guider och grejer och white guide, hittan och dittan. Men hur känner du inför Guide Michelin? Det är ändå någonting som har funnits så otroligt länge.
Alltså, jag är inte intresserad i det sättet att jag är intresserad av att få en stjärna eller 2 eller 4. Jag är intresserad...
Det är bara 3 max, okej?
Okay. Ja. Jag har sagt hela tiden på Babette, på 3 år ska vi ha 3 stjärnor. 1 om året, så nu måste vi gå upp på 3 direkt. Den är tuff. Men det finns ett skäl att Guide Michelin fortfarande finns kvar och fortfarande är relevant. Det finns ett skäl att World 50 Best inte kommer att vara. Det finns ett att
Galt Milo, det är det som är intressant.
Att de inte har en de rangordnar inte restaurangerna. De ger restauranger efter specifika, kanske lite diffusa ändå, kriterier. Lite oklart varför vissa har det och vissa inte har det. Men det är tydligt. Men det är inte så att de säger att det här är världens bästa restaurang. det här är världens näst bästa. Det här är, den här har ramlat ut från topp 10.
Nej.
Utan de har, de här är rest 3, 2 och 1. Och så Bibi Gourmand. Och jag tror att det är därför de, och de drivs inte av
vinst.
Vinst. De har, de tjänar inga pengar på det. Utan det är...
Ja, jag är faktiskt lite benägen att hålla med. Jag... Dels är man väl lite så här, jag minns ju den glädjen när vi fick en stjärna för Matbaren. Som inte alls var planerat att vi skulle få. Men det betydde så oerhört mycket att på något sätt man blev sedd för att göra någonting som man själv tyckte var så otroligt bra, men inte såg som en stjärnrestaurang. Och när alla andra också då hade sågat Matbaren för att det inte var något fint ställe, så betydde det ju ännu mer att Guide Michelin var faktiskt den första och typ nästan våga sticka ut och säga att det var så pass bra.
Också lite tävlingsinriktad.
Ah, ja, ja, men ge, ja. Jag var liten. Finns inte. Så det tycker jag är, var ju väldigt, väldigt kul. Men sen tycker jag ju att Guide Michelin-släppet är ju mycket, mycket, mycket mer spännande än bara 50 bästa.
Mycket inte så här. Och jag är övertygad om att René på Noma, han hade gärna gett bort sin första plats 4 år mot 3 stjärnor.
Ja.
Alltså varje dag i veckan. För att alltså, World 50 Best, och varför Guide Michelin kommer fortsätta World 50 Best kommer jag inte kommer att gå vidare, är att World 50 Best är en popularitetstävling. Mm. Det handlar om att vara poppis och det handlar om att kompisar i branschen röstar. Och
ja, klubben för inbördesbeundran.
Ja, men det är lite så, även om det är ganska mycket, en ganska stor klubb. Så det gör ju att den blir lite mer rättvis än om det hade varit en väldigt, väldigt liten klubb.
Men finns det någon just nu i Sverige som kan få 3 stjärnor, tror jag?
Alltså, jag har ju inte varit på så många. Ja. Jag tycker det bästa jag har ätit i Sverige är hos Daniel Berlin.
Mm. Det tycker vi kanske också. Eller han ligger på en lista i alla fall.
Ja. Topp. Jag tyckte Färviken var fantastisk. Jag har inte varit på så många ställen i Stockholm. Så att, nej, men det är Daniel eller Mange, skulle jag säga. Det är väl de som ligger närmast till hans, tycker jag.
Och det här med White Guy då, de har ju utökat något så in i helskotta. Alltså, det finns ju, jag vet inte ens hur många White Guy det finns. Det finns ju Stockholm,
Skolmatsal,
Norden, Vad behöver man ha så många editions? För att det blir ändå... det blir inte samma resultat, för den som är bäst i Norden är inte bäst i Sverige. Och vi, alltså...
Är de inte det? Var det inte Esperanto som han har valt?
Nej, det är inte så faktiskt. Så man kan vara bäst i Norden, men man behöver inte vara bäst i Sverige. Så kan det vara. För att de släppte, jag vet faktiskt inte varför. De släppte med någon mellanrum. Och då, jag vet inte riktigt heller. Men...
För det finns ju väldigt många nu. Och jag borde ju hänga med bättre, tycker man, eftersom jag ändå är i branschen. Men jag är väldigt svårt för att hänga med, faktiskt.
Nej, och jag tror det har väl kanske beror väl ganska mycket på att det finns så många att man till slut pallar man inte bryr sig med.
Nej.
Alltså,
ja, men det går inflationen, så blir det oviktigt till slut. Att det blir för liksom inte den här relevansen att är man bäst, då är man bäst. Men då är man bara bäst här, och sen är man inte bäst på det, och så får man en annan poäng där. Ja, jag är lite förvirrad.
Och jag menar, om du går tillbaka till Michelin och White Guy, orättvist jämföra dem, men man kan ju säga så här, men Michelin fick mycket kritik för att de inte hade med så mycket. Och han sa, han var inne förra året och han bara snackade om det, men det tar tid liksom. Vi kan inte åka ut till alla ställen än, vi får ta det ett steg i taget. White Guy, det känns ju som att de bara har åkt till Tallinn liksom, och så gått upp på 2 ställen. Och sen så, alltså, det känns inte som att det är... Lika arbetat på det sättet, och det gör ju också att det tappar lite trovärdighet.
Tror jag att det finns någon sorts Guide Michelin är ju extremt, de som testar är ju väldigt anonyma, det är ju så att deras familjer inte ens vet att de är, typ, det är ju lite skillnad.
De tror att de har affärer, deras fruar, och
är det så?
Tror att de har affärer allihop.
Och dessutom är de ju faktiskt utbildade.
Precis.
Vad jag har förstått, i alla fall utbildade kockar allihopa. Eller ja, någonting vet, i matlagning. Jo, men de har ju en utbildning. Ja, visst, de har en utbildning.
För de är ju extremt... Det är, man kan ju känna igen dem på gatan. Om man inte går på landsbygden i England, för då kan de svåra känna en törn. De har byxorna väldigt, väldigt högt.
Ja, alltså, väldigt långa rockar ofta.
Ja, det är väldigt av. Ja. Men ja.
Ja. Men det är ändå det är otroligt proffsigt. Och man är alltid, jag är alltid lika imponerad av dem, för de är alltid väldigt trevliga och vet hur de ska föra sig. Och, alltså, de måste ju ha genomgått någon sorts personlighetsgrej. Liksom.
Ja, det tror jag.
Så att den nivån, om man jämför då... Nu säger inte jag att White Guide inte har den utbildningen, men det har de kanske inte.
Nej, vad jag har förstått är det är ju att det är ju en omöjlighet att de skulle ha det. Eller det är ju så pass många testare också runt om i Sverige. Så att, ja, jag vet faktiskt inte hur de väljer ut dem.
Jag vet ju några som har testat. Mm. Och de är jätteduktiga. Alltså, verkligen Sverige elit i just i journalister. Liksom. Men samtidigt så känner de ju... Är man, Sverige är så pass litet att är man väldigt matintresserad och duktig, så är det, har man ganska snabbt ett litet nätverk.
Precis.
Och därför, alltså, det går ju inte att skriva bra artiklar och intervjua och texter och så vidare och göra reportage och inte bli kompis med de andra få som tänker på samma sätt och samma tankar. Liksom.
Men just därför så hade det kanske varit bra om det fanns en lista.
Ja, jag tycker nog också det.
Ja, men en lista är...
Och så kan alla de här som är så himla duktiga liksom fokusera på den. Och så blir den så jävla relevant att alla vill liksom vara på den listan.
Ja, precis. Men jag tycker också, så som Metro gjorde nu, att de utsåg inte heller den bästa restaurangen. De hade några olika kategorier, så sa de att det här är de bästa ställen i kategorierna. Liksom. Jag tycker det är svårt att avgöra vilken är den bästa restaurangen.
Mm, det är jättesvårt. Det är som någon fråga om vad hennes favoritmaträtt är.
Precis, för att det kan skilja från dag till dag på restaurangen. Det kan skilja på personer som är där från dag till dag. Alltså,
humör.
Det finns för många variabler för att det ska kunna bli någorlunda rätt.
Mm. Det är jättesvårt.
Men om du går ut och äter till exempel då, vad gillar du för något att käka liksom? Man inte går till Babette.
Jag är inte ute och äter, jag har ju små barn.
Ja, just det.
Jobbar och driver kurs. Jag försöker vara hemma så mycket som möjligt. Men jag vill gärna vara hemma så mycket som möjligt. När jag är ledig. Plus att jag var pappaledig, haft så fruktansvärt dåligt med pengar. Men... Jag går helt enkelt ut. Jag går till Spritmuseum, äter lunch. Jag går till Nizza såklart. Går till La Vecchia Signora, tycker jag är trevligt. Det finns några stycken, men det är ganska få. Som sagt, jag ska försöka gå ut lite oftare. Det är väldigt, väldigt slarvig. Jag tycker det är väldigt roligt.
Men man säger så här, vad tycker ni man ska göra då för att liksom... Om man inte har årets kock eller sådär. Vad kan man ha då för att höja branschen? Du pratade om där man skulle kunna då kanske sätta en åldersgräns på årets kock. Att det är en idé. Vad finns det mer för det man skulle kunna?
Jag tycker att man ska satsa på studenterna. Ja. Jag tycker att man ska satsa på skolorna. För att det är ändå ett avhopp av 50% på de som går ut.
Jag tror inte det är... Jag tror det är 3 för min klass. Men det är ju ganska länge sedan.
Nej, men jag tror att 50% hoppar av utbildningen och kan sen kanske av de då 50% som går ut, så är det kanske 50% av dem som faktiskt jobbar på restaurang sen. Mm. Och då gör vi ju något fel. Alltså antingen det är någonstans i ledet det brister. Vi tar inte hand om det, eller vi värnar liksom inte om våra framtida personal, eller vi kan inte ge dem tillräckligt med inspiration.
Jag har en fråga där.
Mm.
Inriktar sig det mest på själva matlagningen eller viljan att driva och jobba?
Ja, men allt tror jag. Jag tror att överlag, liksom, om vi pratar restaurangskolor, så är det ju både kök, servis, vin, allting. Liksom.
För jag har några kompisar som utbildar sig för att de älskar att laga mat, men som inte pallar att jobba överhuvudtaget på restaurang.
Nej, det är ju jättetråkigt. Mm. Mm. Men det är inte för alla, och det vet vi ju redan från början. Men då kanske vi ska börja se över Alltså, våran generation, jag och Olle som jobbar på restaurang sen vi var unga, har jobbat på en helt annan restaurang än på de restauranger som faktiskt finns idag och ett helt annat klimat. Och då ville man jobba på restaurang, då hade man kanske inte så mycket val, utan då fick man bli lite hårdhudad och ha lite skinn på näsan för att överleva. Det är ju jätteonödigt att det ska vara så. Och idag känns det inte som att det är så på de moderna restaurangerna heller. Sen är det ju långa timmar och det är jobbigt på andra sätt. Men kanske det hårda klimatet har ju blivit mjukare. Men jag tror ju att det är på utbildningsnivå vi fallerar. Och det är inte på grund av lärarna, det är på grund av resurser. Mm. För jag pratar ju extremt mycket med elever. Och har gjort det sen jag hjälpte till att göra faktiskt på Kustor här i Sverige. För att jag hade hand om all service. Och jag ser ju själv att när jag jobbade på Mattias, jag tog inte hand om de eleverna som kom tillräckligt. Jag hade kunnat göra ett mycket bättre jobb där om jag får vara självkritisk. Men det är för att man inte hade den tanken. Man såg det inte som sina framtida anställda. Man är så himla upptagen med att överleva liksom dagen och hitta personal för veckorna eller månaderna som kommer. Att nej, det är ju jättedåligt. Jag tror att det är där man behöver. Och det var ju därför jag skapade ett stipendium, och det har ju bara med det att göra liksom.
Jag vet inte, jag tror, alltså man tar ju väl in enorma mängder elever också.
Mm.
Man tar in elever som har alltså noll intresse, som liksom aldrig har bakat en kladdkaka alltså, till gymnasiet. Och som sen så inser de att de ska förhålla i råfisk och lägga dem av liksom, för att ja, det var inte riktigt vad man hade tänkt sig.
Nej.
De trodde de skulle stå och rulla bullar. Inget fel på rulla bullar, verkligen inte.
Eller så tror de att de ska bli head chef. Ganska snabbt.
Ja, visst. Och det är, jag har hört historier om 20-åringar som går in på arbetsintervjuer och så här, ah, men det gick bra så här, när kan du börja? Vad har du för lönanspråk? Jag vill ha 35 000.
Mm.
Jag bara, 35 000, det var något år sedan. Och jag har fortfarande aldrig tjänat 35 000 i månaden.
Nej.
Jag har ändå jobbat i branschen i, ja, sen jag var 11 började jag sommarjobba. Så att, men fulltid sen var 18, det 15 år. Aldrig varit i närheten, alltså närheten kanske på senaste, men som en kock går in, men de får pengarna på deras vissa ställen för det, mm,
men då väljer de kanske att jobba på andra ställen som inte,
ja,
det blir mer företag liksom.
Precis.
Men det är ju någonting som vi kan lägga pengar på istället. Hur kan vi öka lönerna för vår bransch? Hur kan vi höja den så att den blir för ett högutbildningsyrke liksom?
Mm.
Det är ju det vi måste titta på. Inte pumpa in pengar för massa tävlingar, för det hjälper ju ingen.
Nej. Så det är ju ingen högutbildningsyrke. Men uppe i de
nivåerna. Jag missförstår mig rätt då. Men ändå ett yrke som inte ska vara så här att jag väljer att bli, jobba på restaurang för jag orkar inte plugga.
Nej.
Så kan det vara också, ja, och det kan vara jättebra. Men när folk utbildar sig ändå till sommelierer, man utbildar sig till kock. Ja. Det är ju en jättefin utbildning. Men man får betalt som att man, alltså det finns ju en, jag vill hitta en, liksom en paritet där det finns.
Ja, ja. Det här
inte att det ska vara ett fint lite.
Jag gillar ju kökshierarki. Kökshierarki.
Ja, ja.
Jag är 100% för restauranghierarki. För att jag tycker att det ska finnas en plats man kommer in och sen så har man någonting att jobba för hela tiden. Jag tycker problemet här är ofta att ingångslönerna är inte höga. Det är inte det jag säger. Slutlönerna är för låga. Chefslönerna är för låga. Så det är precis det du pratar om.
Mm.
Men det finns liksom inga marginaler däremellan. Det är så nära mellan ingångslönen och chef. Alltså på 10 år så går det inte upp mer än 30 kronor i timmen. Liksom.
Nej.
Mm. Och, du
tar och det är där jag tycker att vi ska lägga fokus.
Absolut. Det är helt med det. Mm. Och så att det finns lite mindre att jobba för. Och kockar, det är också, jag tycker det märks ofta på vanliga restauranger. Vi räknar bort restauranger som knappt behöver gå med vinst för de har investerat och de siktar stjärnor och så vidare. Om vi tar alla andra riktiga restauranger, brukar jag kalla dem. Jag glömde vad jag skulle säga.
Lärare.
Precis. Om man kommer in på en lärling och sen så går man upp i lön. Alltså man har ingenting att jobba för.
Nej, det finns ingen moro.
Så när du har spenderat ett år där så tycker du att ja, men nu kan jag det här. Nu går jag vidare. Och så kan du någonting typ Och sen går du vidare till något annat ställe. Och på något annat ställe så finns det ganska många som kan någonting. Typ. Så då står de där och så gör alla lite på sitt eget sätt. Och sen så blir allting bara ganska dåligt.
Kaka.
För att det finns liksom ingen tydlig struktur. Det finns ingen hur man gör saker. Och det här har jag tänkt ganska mycket på. Det är bra att vi kom in på det, för då fick jag säga det också. Om vi tar Melker Andersson och Daniel Couet har på många sätt, om vi tar Stockholm, framförallt Stockholm, har på många sätt format hur restaurang Stockholm ser ut. Hur folk lagar mat, hur man bygger upp rätter, hur kök ser ut, jag vet inte. Jag har aldrig jobbat för varken Melker, men de har gjort ett jättestort jobb och de drev framgångsrika restauranger och hade en väldigt, väldigt tydlig linje. Problemet är att nästan alla har jobbat på något sätt inom efterhållgruppen och jobbat med de här. Så alla har liksom så här börjat ta lite från dem och de, deras filosofi har liksom inpräntats så att alla tror att det är så här man gör. Fast det har liksom urvattnats lite på vägen också. Så det är ingen som riktigt kan någonting, men alla har fortfarande liksom så här, man, vad man kan säga om deras är väl ni som har varit på deras restauranger kanske mer än jag. Men det är ganska höga sältor, det är ganska mycket smör. Ja, men det är lite det ena. Det är en ganska hög syra. Det är en ganska tydlig liksom tallriksmodell som de har arbetat fram. Och det är inget fel med den arbetsmodellen. Det är bara att alla jobbar för den och den har urvattnats ur lite på vägen. Och nu, alltså, jag kan inte öppna en ny restaurang utan att man vet precis vad som kommer att stå på den menyn. Det finns liksom folk har liksom slutat tänka lite själva och det är inte Stockholms Sverigekockar, alltså det är ju inte den mest begåvade branschen jag har varit med om, alltså.
Nej.
Det finns för att det har ingenting med om du är begåvad att göra. Folk fokuserar på, det är så mycket gruppen. Det är så mycket unga killar. Tillbaks ständigt. Unga killar. Som jag själv var för. Som, det handlar så mycket om så mycket annat än om man är duktig på att laga mat. Det handlar om man ska hänga var ball i gänget. Liksom, om var man ska gå och kröka efter jobbet. Det handlar så lite om vad du faktiskt klarar och kan göra, vad du klarar av att laga.
Faktiskt bara en kärlek till mat.
Ja, precis.
Alltså det går ju inte att göra en bra restaurang om du inte känner en djup och ständig längtan till att laga mat. Vilket jag till och med gör. Alltså, det gör jag hela tiden. Jag älskar att laga mat. Det finns inget bättre för mig. Jag blir så glad av det.
Ja, men.
Sen att jag inte klarar av att göra det i ett restaurangkök, det är en annan sak. Då valde jag att göra någonting annat och försökte göra det så bra jag kunde liksom. Men den här längtan till att alltid vara runt mat, det är det som driver den. Det är det som den från, alltså skiljer agnarna från vetet i vår bransch.
Ja. Men det tyckte jag var så fint. Det var en av de sakerna jag verkligen lärde mig i San Francisco, som jag kanske borde ha snappat upp tidigare när jag jobbade för Jeremy i London. Men Judy Rogers, som var köksmästare på Sunny Café 30 år innan hon gick bort där i cancer för ett par år sedan. Var verkligen banbrytande. Men hon hade inte kunnat steka en biff i ett restaurangkök. Liksom. Hon kanske kunde laga mat till 4 personer. Hon hade liksom, det fanns liksom inte att hon skulle köra service. Gilbert, den andra ägaren, som fortfarande driver och äger det, han kan inte heller laga mat. Rebecca, som är chef till kusin. Alltså, skulle hon köra luckan, det var ju alla stod liksom, var lite svettiga liksom, för att det var inte för det hade, men det hade inte med, det var inte deras kall liksom. De skulle inte stå vid vedugnen eller vid grillen och köra, utan de var ju sjukt smarta och sjukt begåvade och duktiga med smaker och kunde sitta och läsa kokböcker liksom och lära sig saker och åka på matresor, gjorde de ganska mycket. Men det har liksom inte, att vara kock är mycket mer än att stå vid spisen.
Ja, och för mig, det som du sa, att det som, och jag har faktiskt pratat med Jocke om det här väldigt mycket. Ja, precis. Och det har vi kommit fram till att idag, vi vet så mycket, du och jag och liksom vi som sitter här, vi vet så mycket om vad andra kockar gör och vi tittar och vi läser konstant böcker och det finns inte en kock som vi inte har koll på. Därför att man suger i sig information konstant utanför Sveriges gränser. Men det är få av de här unga som gör det. Frågar man någon i 25-årsåldern med Marco Pierre White så är det ju knappt att de vet.
Ja, Marco Pierre White tror jag har gått. Ja. Han är lite
mainstream nu.
Han är lite kock liksom.
Ja.
Men
det finns ju... Man kan bara ta Elin Lytterback eller vad som helst. Ja, liksom.
Precis.
De bara...
Men man kan ju säga att kokböcker... Jag är ju notoriskt samlare av kokböcker. Jag har 400-500 kokböcker. Och älskar kokböcker. Men det är ju lite tabu att använda, att läsa kokböcker. Utan allting ska man ju komma på själv på något sätt. Man ska ju komma på konstiga matkombinationer.
Jo, men ofta så läser man ju inte en kokbok för att skapa en ny rätt. Man läser ju en kokbok för att vidga ett sinne. Som du läser vilken bok som helst.
Jag läser varenda dag. Läser jag menyer online. Och det handlar inte om att jag extremt sällan om att jag snurrar rätt, utan då skulle jag säga jag har det här och det här och det här till den här rätten. Men det låter helt fantastiskt att köra. Ofta jag sitter ju mer för att kolla och säga men fan, jag blev lite sugen på det här. Kålrabbi. Jag är riktigt sugen på kålrabbi. Jag gör någonting med kålrabbi. Ja, det är mer att jag ser råvaror och kanske någon enkel kombination eller något håll
och raka. Ja, och sno en rätt idag. Alla snor ju allting och det är bara idiotiskt att säga att man inte gör det, för det är ju så, vi lånar ifrån varandra tillsammans.
Verkligen, och ju med böcker och, alltså, man kan ju lära sig för restaurangbesök och inspirationsresor, men det kostar lite mer än att läsa lite kokböcker. Och det är också bra, men man får också ofta en lite sämre bild så, av hur en rätt är gjord.
Ja, jag tror också det.
Nu är ju min mat mest uppbyggd av olivolja och det är inte så att det är några tekniker inblandade direkt.
Men jag är ganska tacksam över att det finns kök som inte är byggda på bara smör och grädde och så. För det är också någonting, vi pratade lite om det här med influenser och jag tror att just om man nu ska sparta sponsorer som går in i Årets Kock, eller det är klart att de blir färgade utav de sponsorerna som ligger med där. Och det påverkar ju också vad som kommer ut i krogköken sen.
Såklart. Tävlingsmat. Det är lite svårt. Kan vi inte äta den här nu? Jag har typ stått och tittat på den här en timme.
Jag med.
Ja.
Jag är skithungrig.
Jag tar en pastej den här. Från Petrus. Tack Petrus.
Ja, väldigt gulligt.
Och tack Tag. Det är Olle som har tagit med dem.
Ja, det var så lite. Han bjöd på dem. Det var väldigt gulligt av honom.
Så gott.
Fantastiskt.
Nej, jag var lite förkänt någonstans att när jag flyttade till Stockholm, det var ju likadant i Köpenhamn. Det var väldigt ny norrst i Köpenhamn.
Ja.
Clearly. Det var ju, det var väl inte, jag vet inte om det var 2007 eller något sånt. Så det var väl inte, det var väl strax innan den internationella Noma. Det var ju fortfarande extremt mycket gäster som kom. Men att märka ut sig lite. Det gjorde jag ju eftersom jag jobbade och lagade mat på ett väldigt annorlunda sätt från London. Men att ibland kanske man gör saker för att göra det tydligare. Liksom. Stockholm, Sverige är mycket majonnäs, emulsioner av olika slag. Att man tar bort sånt. Liksom. För att om det inte absolut är något visst. Men att vad ska man säga, man take a stand liksom, att jag vill vara tydlig med att vad jag är annorlunda, och det var väl lite det jag tror hände med oss och i början där och även var jag har jobbat att lite dåliga recensioner. Jag hade faktiskt en kompis i en kock som driver en krog i Malmö, Åkern Ivan, som frågade, gick fram till mig och tog mig på axeln och sa att jag har fått en dålig recension, hur gör du, hur hanterar du att få dåliga recensioner? Så man, jag är ganska duktig på det där.
Ja.
Men det handlar ju om att inte anpassa sig.
Jag håller med.
Att jag har gjort, och nu har jag trott min grej min grej är ju snart den, men jag har gjort
mitt. Fast du har samma. Ändå en det finns ändå en signatur.
Det är en Olle-mat.
Ja, det är absolut. Ja, det måste vi ändå säga. Ja,
och en full restaurang.
Ja. Och en full restaurang. Så nu, någonstans har du ett resultat, även om jag inte är med i varken restauranggalan eller guldag. Eller...
Nej, men det är ju skönt. Alltså jag tror också så här att någon gång så måste det ju löna sig att hela tiden vara kärringen mot strömmen. Eller jag hoppas det i alla fall.
Alltså, jag tror det, men jag tror också. Jag tycker även man säger... Det är absolut inte klappa mig själv på axeln, men jag tycker man ser en förändring i Stockholm.
Ja, det tycker jag.
Matlagningsstämning är inte så att alla lagar mat som jag, eller försöker det. Verkligen inte, men jag tycker ändå det finns Vad ska man säga, lägre ambitioner är väldigt dåligt, men det är inte Michelin-ambitioner, utan nu har man ambitioner att skapa en trevlig bra restaurang, ja, med trevlig bra mat som är lättillgänglig, men alltså,
ja,
och inte för att laga mat som,
nej,
white guy eller någon annan gillar. Nej. Att man lagar den mat man själv gillar, och lagar man den mat man själv gillar tillräckligt länge,
då kommer det funka till slut.
Så kommer det nog funka till slut.
Ja, jag tyckte det är ett jättebra avslut på den här podden, tycker jag.
Mm-hmm.
Gör det ni tror på tillräckligt länge så funkar det. Även om det är jobbigt.
Yes.
Ja? Precis. Mm. Tack, Olle, för att du var här.
Men vi kanske ska... vad tycker vi om...
Nu har jag redan sagt att det var jättegott.
Det ja.
Tack Patricia och tack Olle, ja, för ett fantastiskt passivnöte.
Tack. Tack för påminnelsen.
Just
det, jag missat det.
Ja. Vi fick påminna Olle i morse här, och han inte skulle glömma bort det. Ja. Mycket att göra här med podden.
Tack alla involverade.
Tack för att vi kom.
Tack.
Tack så mycket.
Bra jobbat. Mm. Over and out. Hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.